Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, avsnitt 44. Jag heter Kalle och det här är en podcast om politik i Stockholm. Med mig har jag Anna.
Hej.
Och Mikael.
God afton.
God afton. Kul att
är det afton?
Ja, det är afton. Ja, det är afton. Kul att ha er tillbaka här. Förra avsnittet var det jag och Jakob. Nu är ni tillbaka.
Ja.
Det känns bra.
Mm. Mm.
Idag ska vi prata om första maj. Vi ska prata om lite mer valrörelse, vallöften från lite olika partier. Och så ska vi prata om arkitekturupproret. Mm. Vill du börja, Anna?
Nej, men precis. När vi spelar in det här så är det ju redan den 7 maj. Och man kanske har hunnit liksom återhämta sig lite efter den här varma och väldigt långa dagen som var första maj. Men man kan också vill liksom... vissa kanske liksom... Den grå vardagslunken har liksom kanske kommit tillbaka för vissa. Och då kan det vara bra att få den här liksom första majpeppen lite tillbaks, tyckte vi. Så vi gjorde ju lite såna här kamrater på gatan-intervjuer.
Mm.
Det är som mannen på gatan-intervjuer fast med kamrater, om ingen fattar det. Jag tror att det första klippet är från några som jag och Kalle träffade som... Eller vi såg en banderoll som var väldigt färgglad... Eller hur? Och så stod det något om typ kanske Queers for Climate eller
precis,
något liknande.
Något sånt, eller Queers for Climate Justice eller någonting. Mm. Mm. Ska vi spela upp det?
Mm-hmm.
Ja, vi har samlats här idag för att vi vill också ge plats åt queers som är engagerade för ett hållbart klimat och för klimaträttvisa. Och det är viktigt att ta plats på olika platser, men till exempel också på första maj och i första majtåget.
Ja, kul att höra. Vad är liksom höjdpunkten för er idag?
Höjdpunkten är att bara samlas, tänker jag. Att göra den här platsen och att synas. Det tänker jag att är liksom generellt ju ett syfte med första maj. Att på olika sätt ta plats med en bredd av frågor som har med rättvisa att göra. Men just klimaträttvisa och att queers också tar plats i den är en del av den bredd av frågor som tas upp idag.
Ja, tack så mycket.
Mm. Det var ju också ett klimatblock i SOC-tåget, eller hur?
Jo, men det var det ju.
Eller jag vet inte hur officiellt det var, men det var rävar där bland annat.
Rävar? Jo, just
människor
det. Människor
utklädda till rävar.
Ja, just det. Det stämmer. Vad var det mer? Det var återställd våtmark. Det hade ju en enorm banderoll för sin... vad är de kallar det? De kallar det en olydig folkomröstning.
Mm.
Ja, just det. Mm.
Jag såg en Banksy. Svårt att säga. Jag såg en Banksy-inspirerad sån spraymålning liksom, med ett barn som höll i ett stort kuvert där det stod olydig folkomröstning. Så de taggar inför det.
Nästa klipp. Nu har vi det här i datorn så det är lite enklare.
Jag är här med Bysse på Sergels torg. Bysse, vad är höjdpunkten med första maj för dig?
För mig är höjdpunkten att samlas här först. Komma tillsammans. Få gå i tåg. Visa solidaritet. Sen skulle jag gärna gå på alla fester som finns nu ikväll. Men kommer behöva ta hand om ett barn tyvärr. Så det här blir höjdpunkten liksom.
Ja, men jag fattar. Hur är det första maj med barn för dig? Eller har ni gått i första maj tidigare med barn?
Det är andra första maj med barn. Jag minns inte vad som hände förra året. Jag har ingen aning. Jag tror jag missade. Vi var någon annanstans då.
Några kommentarer?
Ska vi kommentera?
Nej, det behöver vi inte göra.
Nej, jag tänkte på att det var en typisk sån nybliven förälder och det året som barnet föds. De bara, ingen aning så här, vad som händer. Eller liksom,
precis, det är bara en dimma.
De vet inget om sin omvärld.
Typ. Näst på tur är här.
Vill du säga vad höjdpunkten med dagen är?
Det är som att komma till en stor familjeträff med alla problematiska kusiner och tokiga tanter och farbröder man har på samma ställe. Och bara, fan, det har jag inte sett på ett tag, det har inte sett på ett tag. Det är helt enastående. Det är, man går runt och känner sig hög av lycka.
Fantastiskt.
Här är Christian från Tankesmedjan Balloons.
Ja, just det. Christian från Tankesmedjan Balloons står jag här med. Vad är det höjdpunkten med första maj?
Nej, men jag måste väl ändå säga att det är en festdag också. Och folk har hållit sig nyktra på Röd Valborg och är ganska redo att sätta tänderna i kvällen. Och just i år, eftersom det är en fredag för första gången sedan 2020, då det var pandemi, så finns det typ 7-8 fester att välja på. Mer eller mindre nischade. Men vi har ju Cyklopen som gamla gamet, ordnar varje första maj. Ett stabil och bra fest med både dansgolv och mat och annat. Så det är den som är mitt stalltips i alla fall.
Ja, tack så mycket. Ha en bra första maj.
Tack samma.
Ja, Christian. Det som, de som inte förstår kanske det lite inskämtet med Tankesmedjan Balloons var att Christian några dagar innan första maj publicerade en blogg med härlig tidigt 2000-tals stil som hette Tankesmedjan Balloons, där han recenserade i förväg alla första majfester i Stockholm.
Mm.
Det var en så pass retro hemsida att när den kom upp i 1000 besök så stängdes den ner på grund av något konstigt webbhotell han hade använt.
Den kommer leva vidare som en legend.
Ja, men precis, så. Legenden. Ja.
Vad är höjdpunkten med första maj?
Jag tror att kunna få ta plats och synas och ja, men att äga rätten lite till det offentliga rummet. Att det inte bara blir liksom en steril miljö utan liksom deltagande människor. Och ja, bara påminna som att vi är många.
Tack.
Ja, man var övertagad på arbetarklassens kampenhet. Just det, sen har vi Bob här från, som är från Altotala Jönköping som var på besök.
Bob, vad säger du om första majtåget i Stockholm?
Jag tyckte det varit väldigt kul att vara här. Första gången jag är i Stockholm första maj, så det var kul att se. Det är väldigt roligt att se de här tydliga kontrasterna här när man går in i Gamla stan och det sitter mycket turister och fikar och sådär. Det var jävligt kul att se.
Tack!
Ja.
Mm. Fint. Sen har vi en sista här från som jag tog från Cyklopen, festen på kvällen.
Vad var höjdpunkten med dagen?
Höjdpunkten med dagen var att vi satt på en kyrkogård och drack öl och så var det någon som hotade med att ringa pastorn på oss.
Tack!
Mm. Så kan det också gå till på första maj. Kommentarer?
Ja. Det är det nya. Får man dricka öl på en kyrkogård? Får man åka pulka över gravar?
Just det. Det är frågan. Kontroversiellt. Kanske.
Alltså jag tvivlar på att det är past. Det är väl snarare kyrkogårdsarbetarna som brukar reagera på det.
Men ja, jo. Jag tror att det var liksom en kvinna som liksom hotade med att ringa pastorn på dem. Ja. Om de inte avlägsnade sig. Ja.
Väldigt märkligt. Eller i Stockholm så är ju kyrkogårdarna, förlåt för nördig info. Mm-hmm. Det är i Stockholm och sen är det någon kommun, någon pytteliten kommun där kyrkogårdarna är kommunala.
Okej.
Okay. Annars så är kyrkogården.
Makes sense, för man gör ju, alltså de som sommarjobbar är ju, alltså som rensar ogräs.
Mm, just det.
Alltså sådana barn som sommarjobbar, de är ju anställda i kommunen.
Ja.
Aldrig tänkt på att det är lite konstigt. Men det,
Det tror jag i och för sig görs även, jag tror det är något samarbete med, för att i Arvika så gör man också det. Men då tror jag det är något samarbete med kommunen. Men annars så är det Svenska kyrkan som är ansvarig för begravningsplatser.
Mm.
Men just i Stockholm så är det inte det.
Nej.
Nördiga info från teologistudenten.
Mm. Jag tror, jag vet inte. Jag tyckte första maj var väldigt lyckad i år. Det var liksom varmt väder som vi sa. Det var väldigt mycket folk ute. Med vårvärmen så har det också börjat komma vallöften.
De spirar.
De spirar, precis. Och lite av en trend i Stockholm just nu känns det som. Det är ju det här med, som ni kanske har hört talas om förut, priset på kollektivtrafiken. Och det har kommit en hel del vallöften om det. Och jag vet inte om jag tänker att vi ska ta på oss lite av äran efter biljettstrejken då. Att det, partierna är medvetna om att det är något som engagerar. Centerpartiet har kommit med ett förslag om att halvera priset på enkelresor under 30 minuter. Så att en fullbetalande biljett skulle då bli 21 kronor och reducerat pris 13 kronor om man då åker under 30 minuter.
Jag tycker det är jättedåligt.
Du tycker det är dåligt?
Ja, för att det är diskriminering mot specifikt mig. Ja. För att enligt Anna var så här.
Nej, men jag menar så, nej, fast grejen är folk som bor i, nu avslöjar jag vart du bor.
Ja.
Folk som bor i Hässelbygård, de säger att de är i stan när de är vid Fridhemsplan.
Okay. Ja, fast alltså, i praktiken så kommer du inte innanför tullarna. För att tänka att det är 5 minuter innan du går på tåget.
Ja, du räknar så.
Du måste ju räkna med att du står och väntar på tåget.
Fast man blippar ju biljetten exakt när man går in.
Det är det som är grejen med...
Ja, det gör man ju inte. Man blippar ju bara när man går in på perrongen.
Alltså det som är konstigt med det här, det är ju att reglerna i SL är ju att du får åka klart din resa om du om biljetten går ut. Så att, eller det är så som reglerna ser ut idag. Att om din 60 minuters biljett går ut så får du ändå full...
Men får jag åka då från Hässelby till Södertälje om jag inte går ut ur spärrarna?
Ja.
Och du inte måste byta.
Och du inte måste byta.
Intressant.
Ja, okej, men då måste jag byta. Okej, så man inte måste byta. Men, ja, men så jag skulle... Ja, okej. Ja, det är lite...
Oh. Så att på det sättet blir det ju här, om samma regler gäller, då kan du ju bara säga, jag köper en 30 minuters biljett och sitter en timme på tunnelbanan.
Ja.
Jag vet inte riktigt.
Nej, för det var sjukt. Förut hade de ett zonsystem. Ja. Att det var liksom på remsan så stämplade de ju typ 2 gånger om man åkte längre. Och så.
Precis.
Väldigt konstigt.
Ja.
Eller orättvist liksom.
Jo, ja. Sen så är det väl liksom, det finns väl kanske någonting för det där. Att man vill gärna kunna bara kliva på tunnelbanan och åka någon station ibland. Och då är det kanske, då känns det ju extra orimligt att det kostar 40 spänn. Liksom.
Fast då kan man också typ gå.
Jo.
Fast det är också, eller jag tänkte först, tänkte jag så här orättvist. Sen tänkte jag lite så här, just för att jag bara är för att de ska sänka så mycket som möjligt. Så
det är klart man är. Ja.
Då, om de halverar priset, det är väldigt liksom bra. Mm. Och att så här, väldigt många av de resor som görs är ju under 30 minuter ändå.
Ja. Ja. Jo, precis. Ja.
Det känns som något som riktar sig till personer som åker tunnelbana då och då. Och inte till oss som åker tunnelbana för att vi behöver åka tunnelbana.
Alltså
det är, för det är bara enkelresor.
Ja.
Jo, men precis. Men det har ju ökat. Alltså enkelresor är ju det som majoriteten av resenärerna nu för tiden använder sig av. Mm. Tydligen. För att det är... Eller ja, nu kanske jag bara drar till med något. Men det har ökat jättemycket i alla fall.
Mm.
I användningen på grund av blipp, alltså att man bara kan blippa kort i sitt betalkort och sånt, så är det liksom, det har blivit så enkelt att bara köpa enkelbiljetter. Men ja, Socialdemokraterna i Stockholms stad då lovar gratis SL-kort till alla stadens gymnasieelever, och det här är ju då en liten förändring som de lägger fram tillsammans med SSU. Idag får elever som har mer än 6 kilometer till skolan sina resor finansierade. Och så att det är ganska många som redan idag har gratis SL-kort som går gymnasiet, men inte alla. Och ett av argumenten är väl också att så här, det blir godtyckligt typ, och att det även är så här att vissa typ till och med kanske väljer då gymnasieskola lite baserat på så här, men kommer jag få ett gratis SL-kort? Alltså det kan bli incitament, vilket är lite konstigt.
Som någon som har jobbat med att skriva in och skriva ut folk och så i skolan, så vet jag att det förekommer. Sen vet jag inte hur vanligt det är.
Men så att det här skulle kosta typ 25 miljoner kronor bara. Så att det är inte en jättestor grej, men bra.
Jag tänker att de som, en del som går väldigt nära där de bor, då är det att de har föräldrar som kanske är väldigt oroliga för dem och sånt. Så de vill att de ska gå nära. Men att då, ja, om de då åtminstone får ett SL-kort så kan de ju röra sig lite mer liksom också.
Ja. Ja. Okej, nästa är kanske lite kontroversiellt från Miljöpartiet. Och det är att de har, det här är mer ett förslag för att minska bilåkandet skulle man kunna säga. De föreslår att om man ställer av bilen under ett år så ska man få något i stil med ett gratis årskort i SL-trafiken. Vilket trafikregionrådet Jakob Dalunde, han har tagit inspiration från Bryssel och menar att där har det lett till att fler väljer att fortsätta åka kollektivt även efter det första gratisåret. Så att det liksom skulle vara liksom en möjlighet att ändra på beteenden typ och vanor. Ja.
Att ställa av en bil, det här vet jag för att mina föräldrar gjorde det. Men det är att man typ avregistrerar den hos någonting, Trafikverket, eller hur?
På något sätt. Precis,
du får inte köra den.
Man kör den inte alls, men man pröjsar ändå skatt och sånt för den. Eller är det bara, det är det som är grejen.
Mm.
Men då, för vissa gör ju det på vintern och så till exempel.
Mm.
Men när jag läste det där kände jag bara så, men ännu en subvention för bilägare. Liksom. Att det är lite så här, varför ska de, alltså det är som att man är så här, du har en livsstil eller ett beteende som är dåligt. Då ska du få subventioner för att typ sluta med det. Alltså det är en lite, det känns ju peppigare när det är så här, du får pengar för att du gör något bra.
Mm.
Så ett förslag då till exempel kan ju vara att alla som åker kollektivtrafik ska få gratis. Lite så. Men sen kanske det här är... Ja,
alla som inte har en bil registrerad får gratis kollektivtrafik.
Mm, just det.
Ja, för det är ju samma sak. Nej. För då kan de ju säga upp... om de då är så här, jag tjänar mer på att liksom, ta bort min bil. Och då tar de bort den. Eller från så här. Men sen kanske det liksom... Ja, men det är många subventioner som är så där. Att så här, sluta bete dig dåligt så får du... godis.
Men jag tänker att det är så typiskt för Miljöpartiet i att det är ett parti som är liberalt i grunden.
Mm-hmm.
Alltså att de vill förändra vår klimat. Alltså jag är för att förändra vårt klimatavtryck också, det är inte det. Men deras mål är att förändra klimatavtryck. Deras mål är inte att orsaka mer rättvisa och jämlikhet och frihet i samhället. Alltså det är så tydligt i det här förslaget att det här är ett förslag som handlar om hur får vi fler att åka kollektivtrafik istället för hur gör vi det bättre för de som åker kollektivtrafik.
Mm. Jo, det stämmer.
Och också om man inte har råd att åka kollektivtrafik alls. Liksom. Men de är inte ett problem för klimatet och kanske för att de bara är hemma. Typ. Eller måste gå istället. Men ja.
Det som jag var min ändå... Kanske lite, jag håller med om att det bättre är ju att man bara gör kollektivtrafiken avgiftsfri eller billigare. För att det kommer ha liknande effekter men var bara bättre rent liksom rättvisemässigt också. Men sen så tror jag att i vissa fall i alla fall kanske som med bilism, alltså med så här klimatgrejer där man behöver få folk att sluta hålla på med dumma beteenden. Så tror jag det kan vara lön till bara att staten bara säger här har du några tusen lappar och så liksom alltså bara att staten bara pröjsar ut för att typ amen, hugg inte ner din jävla skog och sluta åk bil här, varsågod ta den här pengasäcken jag tycker ändå att det är på något sätt någonting som staten kanske borde göra också. Men ja.
Mm. Jag lite när du sa det här med typ att folk bara... Ja, men nästan alla har enkelbiljetter för att de inte kanske orkar då köpa... Hur ska man säga? Såna här, alltså motsvarande en remsa fast digitalt. Nej, men eller att man så här köper en mängd och får en mängd rabatt och sånt.
Man får ingen mängd rabatt.
Nej, man får inte det längre. Just det, förut var det. Ja. Nej, men att det alla grejer är så här, om du tar tag i något så sparar, eller liksom så här, om du anstränger dig lite och typ grejer med någon så här byråkratisk grej, eller du vet så här, då kan du få mängder. Det är lite som det här att jag blev så irriterad när det var så att typ
just det.
SL-kort blir billigare för studenter, men bara om du liksom sparar undan pengar och köper typ 3 månader i taget eller ett årskort eller något. Sånt där som man inte riktigt orkar göra. Och jag tycker att det här med att folk köper enkelbiljetter för att det är så bara det enklaste. Tala lite för det. Så jag tror typ så här, gud vad jobbigt att så här, avregistrera din bil, kör den någonstans på landet och ställer den där.
Jo, precis.
Sen, ta sig hem. Alltså nej, då orkar inte folk. Så då kan man istället göra det enkelt. Och då kan man göra att man gör det gratis att åka kollektivtrafik och ta bort spärrarna. Och sen går man liksom bara, ja, eller åker på jul om man behöver det, in liksom i.
Absolut.
Du vet. Och sen så åker man.
Ja.
Det tycker jag. Men,
okej. Vi har, sen hade SVT också gjort
en compilation,
där de hade försökt fråga partierna om biljettpriserna. Så utöver det vi redan nämnt så vill Vänsterpartiet sänka biljettpriserna för alla, där ett ordinarie månadskort ska kosta 375 kronor i månaden. Högerpartierna vill ha ett pristak på biljetter, alltså att du inte ska kunna köpa enkelbiljetter för mer än kostnaden av ett månadskort under en 30-dagars period. Vilket, om jag är ganska säker på att det här är något som de har utrett under den senaste mandatperioden.
Ja, jag googlade lite nu och det skulle typ tydligen ha genomförts redan.
Eller hur? Men jag tror att det är någon så här, det var tekniskt, svårt att liksom implementera det på något sätt.
Jag tycker den är konstig för att då är man ju uppenbarligen en person som kan åka ganska mycket. Att det är så här, jag bara köper typ massa enkelbiljetter och bara hoppsan, nu är jag uppe i 1000 spänn. Typ. Jag tänker att problemet är att folk kanske begränsar sina SL-resor. Att man är så här, jag skulle vilja åka och hälsa på den här personen. Eller skulle vilja kunna åka hit så här, istället för att behöva gå typ och sånt. Men att man snålar in på det för att man inte har råd. Och då blir det ju som att orättvist. För då kommer man ju upp i de där 1000 kronorna långsammare än någon som inte har. Alltså att det blir lite. Eller men man slipper då känna sig så här, eller så här, gud vad surt att jag inte köpte månadskort den här månaden. För precis. Att jag blippade så många gånger ändå så det blev 1000 kronor typ. Ja. Eller något. Men det är lite.
Ja.
Det är mer den. Man slipper den känslan om man köpte jättemycket enkelbiljetter. Ja. Det är inte det som är kanske problemet för de som inte har råd att åka. Alltså det blir liksom lite, det blir inte billigare. Det är mest bara att man sen kan åka. Typ.
I Oslo, så om man köper med appen, det är liksom, det funkar inte om du köper med, du måste köpa med appen. Men då fungerar det så att för varje resa så blir kostnaden lägre och lägre tills den är typ en hälften. Så typ om det är 40 kronor från början, efter du har rest 20 resor eller någonting så blir det 20 kronor. Så det är inte exakt, men det är ett sånt system som finns som jag har sett liksom. Det skulle ju vara, det tycker jag är, om man ska ha en sån lösning så tycker jag det är en bättre lösning, för att det hjälper dig alltid. Men det här är ju så, du måste först åka, hur många gånger är det, 100 delat på 40 är 50, 25 gånger. Du måste åka 25 gånger. Sen så blir det gratis.
Jo.
Så du betalar hela vägen. Men då skulle det vara bättre om du var så som det är med typ högkostnadsskyddet för mediciner. Att typ priset sjunker så småningom tills det blir gratis.
Absolut.
Men nu gör det ännu svårare för SLs.
Ja. Alltså det är uppenbart, det är inte någonting som är omöjligt för att det finns sådana här system. Liksom.
Ja.
Men,
Vänta, börjar det om varje månad då? Eller liksom är det?
Ja, det börjar om varje 30 dagar.
Gud vad speciellt. Men det känns som en väldigt sån, så här neoliberal lösning också. Att man ska liksom trigga folk att.
Det känns som att vi bara så här.
Det här, vi behöver inte utreda alla de här så. Men jag får typ klippa bort lite.
Jag säger, jag tyckte att vi gick förbi. Vi fick fort att just Vänsterpartiet vill ha 375 kronor.
Det är bra. Men det är liksom, vad ska man säga, det är bra.
Det är bra, precis. Och sen så har vi lite Sverigedemokraterna De tycker att, elsparkcyklar borde ingå i SL-kortet. Vilket även Miljöpartiet har nämnt som en grej de är intresserade av.
Ja. Ja. Ja, det är verkligen så. Var rör sig, förlåt till alla sverigedemokratiska politiker, men ni rör er liksom från riksdagen till Stureplan.
Ja.
På en voj.
På en voj.
Mm. Och det är det ni vill att ska ingå i det SL-kortet ni får gratis av riksdagen. Precis. För av riksdagen så får ni...
Alla fördomar bara går
det här
införlivas.
Är det fördomar.
Ja, men är de riksdags...
Nej, det är inte riksdags.
För jag tänker de i riksdagen, alltså dock, jag trodde du försökte säga att de kom från landet och typ inte hittar, alltså att de bara ska från A till B, för att de är rädda på vilse.
SD är ju bara sådana himla voj-kodade personer, alla jävlar.
Och jag tänker att det är de som åker voj mer är så ortenkids.
Nej.
Jag tänker väldigt mycket kille i barborjacka som heter Jonathan Unge.
Ja.
Det är min, jag har till och med sett Jonathan Unge i en barborjacka på en voj. Och då kände jag så, det här är stereotypen av en voj-åkare.
Moderaterna är ju det enda partiet som vill höja biljettpriserna. Vilket de menar ska finansiera fler avgångar och inom citattecken bättre trygghet.
Men det är ju någonting intressant. Men typ så här, det går typ inte att ha fler avgångar.
Nej.
Alltså,
nej, det går inte. Eller på bussar.
Det är precis, de har ju...
Ja, fast även på bussar så finns det, alltså på vissa linjer såklart, men på de flesta linjer så skulle det typ inte...
Mm. Deras kampanjande kring det här har väl varit mycket så här att det har varit neddragningar i vissa busslinjer de senaste åren.
Ja.
Och det har de liksom försökt mobilisera väljare kring. Men ja, nej men precis.
Norra Djurgårdsstan.
Ja, precis. Ja, så det var kollektivtrafikblocket.
Får jag ta de andra?
Ja, kör.
Två andra vallöften som vi har noterat kanske lite extra i den här podden är väl en som handlar om bostäder och dessutom bostadskön. Och det är att Kristdemokraterna vill... att gifta par ska få... Ja, men de vill ge dem liksom en gräddfil i bostadskön. Bara gifta par, inte liksom andra par.
Det är en grej ändå. Det är så Sverige.
Jo, det är för att man ska få slå ihop sina köpoäng. Mm. Om jag minns rätt. Jo, precis.
Alltså, det är ju jättebra.
Förlåt, nu ska jag läsa... Nej, förlåt. Jo, de har något de kallar dubbla köpoäng för gifta. Men... Menar de dubbla? Menar de inte att man slår ihop dem man har?
Nej, du menar att dina poäng räknas... Men en gång du är gift så räknas dina poäng dubbelt så snabbt.
Ja, för det verkar ju också extremt konstigt. Jag trodde det var så här typ... Säg att... jag kan ta Kalle som exempel. Bara, av ingen anledning alls. Nej, men säg att han skulle ha så här... säg att vi skulle lyfta oss och att han skulle då... Vänta nu. Du har köat liksom x antal år, jag har köat x antal år. Och sen... kan vi slå båda våra, men det är mer typ bara, Kalle har inte köat och sen har jag köpoäng och sen så gifter jag mig och då får man dubbla, det verkar jättekonstigt.
Ja.
Nej, eller, alltså jag tror det är ännu mer konstigt. När du gifter dig så räknas dina köpoäng dubbelt så snabbt.
Ja, det är ju jättemärkligt.
Men det här är ju verkligen...
Mitt i skriver exakt hur systemet ska utformas är dock inte klart. Nej, så det här det är ju verkligen, de har tänkt liksom...
Nej, så här är det. De vill låta dem slå ihop dem.
Okej. Okay.
Förlåt, okej. Okay. Mm.
Men det här är ju verkligen liksom avancerat. Alltså det här är ju biopolitik på en ganska så här. Jag har nog inte sett. Det här är så Alva och Gunnar Myrdal-nivå. Men med socialkonservatism.
Mm.
Och det måste jag säga att jag är ändå imponerad över att Kristdemokraterna går ut så öppet med den sortens. Alltså det är väldigt konstigt att vara ett parti som traditionellt har positionerat sig mot statligt. Alltså till exempel som att de vill ta bort... pappamånaderna har de ju gått till val nu på. Och det är ju liksom för att de säger att staten ska inte lägga sig i hur människor sköter sina privatliv.
Ja.
Men det här är ju en sjuk intervention i hur människor sköter sina privatliv.
Mm.
Jag tycker ju det borde vara så att om det är en lägenhet som kräver att det står två som du, eller som är typ en tvåa eller större, eller som du kan vara liksom två att bo i, så borde två personer kunna skriva ihop sig. Alltså helt oberoende av om de är ett par eller inte. Och sen skriva och sen kan man få det. Alltså för det är ju jättekonstigt att... För det blir liksom... Nu är det ju så att för att få en trea så måste du vara en person med jättelång kötid. Istället för att du var två personer med kort kötid.
Mm, just det, ja. För att på något sätt så blir det ju då som att två personer försvinner ur kön. Men det blir ändå kanske lite orättvist fast... Ja, men kanske om det bara var för sådana orimligt stora lägenheter som bara är rimligt att bo i om man är ett kollektiv eller...
Man kan ju öronmärka lägenheter till så här också. Typ, de här är till för alltså att folk bor tre eller mer.
Det finns ju redan, tror jag. Ja. Nej, men precis. Men det jag tänkte på det här är, för att invändningen då är förstås att så här, det här blir orättvist för singlar då.
Eller
och
ogifta
par som lever så i hor, bara så utan att vara gifta. Nej, men att det...
Va? Nej, det är
jätte så.
Ja, okay.
Eller nej,
det heter så för 100 år sedan.
Det här är min bild av Svenska kyrkan, det är så här de säger. Nej, men nej, sorry. Gud, vad lång tid det tog att prata om det. Nej, men att så
här, men det här är ändå det sjukaste förslaget jag har hört på länge.
Jo, nej, men jag tänkte väl lite så här, ja, fast gifta par har ju redan en gräddfil för att de har ju lättare att leva upp till inkomstkrav. För att man har ju lite dubbla inkomster.
Mm.
Lite beroende på vad man tjänar. Det kanske finns singlar som tjänar mer än två personer. Men det, det är ju redan liksom orättvist. Och typ även om man använder den enas då kötid så blir det liksom, då har ju den andra sina kvar. Och då kommer man kunna använda dem nästa gång.
Ja, men det är ju liksom bara att... Alltså, det handlar ju om att de vill... Det är ju en jättekonstig föreställning om att man tycker det är önskvärt att folk lever som gifta. Det är ju allt det här handlar om.
Mm.
Och att specifikt gifta par ska kunna ha större lägenheter så de ska kunna skaffa barn.
Ja, alltså troligen finns det sådana motiv. Mm.
Ja.
Eller, så tänker
eller liksom
de
att, en föreställning om att det är bättre. Med, alltså, det finns ju hos Kristdemokraterna en sån liksom, idé att äktenskap... Eller liksom att det är bättre att folk är gifta.
Mm. Mm.
De kanske tänker lite så också. Frida Kahlo och Diego heter han.
Han heter Diego. Han. Ja. Mm.
Alltså de hade ju ett hus med liksom. Eller de hade två olika hus och så hade de en liten bro emellan.
Just det.
Och att bråkiga. De tänker så att gifta par behöver stort för att de inte orkar liksom med varandra.
Ja. De var ju två stora konstnärer som var väldigt eldiga.
Men hur som helst så V föreslår ju då, alltså Vänsterpartiet föreslår istället att man kan ha skilsmässokontrakt, kallar de det.
Det är kul, dualitet.
Så att det ska vara liksom lättare att skilja sig så att så att när man separerar då har man liksom gjort av med sina köpoäng då, och då så måste man hitta liksom, snabbt hitta ett nytt boende. Och det att man kan få liksom ett tidsbegränsat hyresavtal i allmännyttan upp till 3 år, står det här.
Mm.
Varför?
För att det ska vara lättare att flytta isär. Liksom.
Mm.
Så då vill de öronmärka vissa liksom, lägenheter då, för det.
Det är bra.
Det är bra, men det är också så lite konstigt att, då ska du ut i osäker bostadsboende situation. Det är ju ändå liksom...
Ja, eller du, alltså, för att det är väl ändå ett av argumenten är väl liksom att så här, ja, men det är många stannar kvar i destruktiva förhållanden för att det är svårt.
Men
det
känns ju som ett plåster på såret snarare än en lösning på problemet.
Mm, alltså du tänker att alla ska ha enkelt att få tag i boende.
Ja.
Jo.
Oavsett liksom. Ja.
Ja.
Mm. Men det är intressant då om de, alltså de kanske sprider ut dem. För nu finns det ju så här studentbostäder och sådana här lite seniorbostäder. Vissa är öronmärkta för ensamstående mammor och sådär. Kanske inte i allmännyttan, men ungdomsbostäder. Ja. Jag vet i alla fall ungdomsbostäder att det kan vara lite stökigt så. Men tänk dig huset då med alla de här skilsmässor liksom. Ja, inte singlarna då, de nyblivna singlarna. Det kommer vara wild, tror jag, i dem.
Mm-hmm, mm-hmm.
Eller så deppigt. Men också att det kommer barn så varannan vecka. Ja, jag bara kommer tänka på det. Att stämningen kommer vara...
Jag hoppas inte de koncentrerar dem. Alltså, de gör som de har gjort med ungdomslägenheterna. Att
de är
det är en lägenhet i en vanlig uppgång. Som...
Men vad händer också om man... Om det är ett kontrakt på 3 år. Vad händer om man träffar någon ny då?
Ja.
Då flyttar man väl vidare.
Ja, då får man flytta.
Men det är ju det att jag... Och det, du sätter ju en ännu sämre version än korttidskontrakten, för korttidskontrakten är 4 år. Mm. Eller 3 månader, mm. 3 år, 11 månader.
Ja.
Så det, ja, alltså det är ju bättre än det där nu, men jag tycker inte det var ett jättebra, jag är inte jätteimponerad. Jag är mer imponerad av Kristdemokraternas förslag när det kommer till
ambition.
Till ambitionsnivå, ja, liksom. Just det. Ja. Mm. Även om jag inte håller med dem.
Ja.
Mm. Men det var det om bostäder.
Hade vi någon mer?
Jo, det här var något som jag blev förvånad över. Och det är att sossarna i Stockholms stad, de har ett vallöfte om max 25 elever i varje klass i lågstadiet.
Mm.
Och man känner bara så att det här var fan på tiden. Att det är så sjukt att ingen har, inte i Stockholm i alla fall, är väl ingen som har drivit det. Och det är bara så himla logiskt att så här, ja, men skolor behöver ju lägga ner för att det är för få barn och sånt. Och de är 30 stycken i varje klass. Så det här är inte ens så här det är som när vi var små, typ, så var man 25.
Ja, men det är ju ett jätte, det är ett bra förslag också, så att lärarna inte ska gå arbetslösa. För det har ju blivit mycket svårare. Alltså, för 10 år sedan så var det brist på lärare. Nu är det överskott av lärare. Liksom.
Mm. Yep. Så det, men jag är väl riktigt...
ja, men då måste man ju höja skolpengen. Alltså, då måste man ju vara öppen med, eller då måste man vara beredd att göra det.
Jo, men precis. Det måste ju finansieras på ett sätt som gör det.
För det är ju inte så att skolorna har råd.
Nej, nej. Precis.
Mm. Men jag tänker att det är värt varenda krona som jag brukar säga. Ja.
Absolut.
Mm.
Ja, men kul. Vi får säkert tillfälle att göra fler såna här lite genomgångar.
Alltså jag känner att det har varit väldigt lite val med tanke på att det är valår.
Ja, och just det. Det här är ju, nu vill jag inte så här haha kul med att göra nära av framtidens vänster. Men de delade ett flygblad på 1 maj.
De är taggade på valår.
De är taggade på, ja. Och på det här flygbladet då så stod det lite olika så här, vallöften. Ett var, ja, men det var så här lite kommunala matbutiker, ja, men så här, Soran Mandami grej. Men
eller så de snott från Husby Arbetarcentrum bara.
Ja, det är med.
De gjorde väl något så här kooperativ.
Mm. Men det som jag reagerade på, det var att de vill ha något som kallas för no-go-zoner för mot rasism. Och jag bara så här, vad betyder det här?
Betyder det att vi har go-zoner? För det implicerar ju existensen av zoner där det är okej med rasism.
Ja.
Och jag tycker verkligen inte att vi ska ha zoner där det är okej med rasism.
Nej, det, alltså efter att ha tänkt med mitt lilla huvud ett tag. Så det jag tror de menar, det är att de vill ha något som finns i USA ungefär, som är ju såna här sanctuary cities. Alltså som är skyddade, där liksom polisen inte går in och utvisar folk, alltså kan komma in och liksom där staden har på en politisk nivå sagt nej, men ICE kan inte komma in här och liksom kidnappa folk. Och det funkar ibland i USA för att de är en federal stat.
Också för att polisen och för att, styrs på kommunnivå.
Precis. Det funkar inte i Sverige.
Vi hade ju kommunalpolis för länge sedan. Jag tror handlar inte Beck-böckerna om
jo.
Typ,
alltså, det?
Om
inte
att de avskaffade det systemet.
Det är inte jättelänge sedan.
Jag tror det är typ hela plotten i Beck.
Ja.
Jag har hört det i den här Beck-podden som fanns en gång i tiden. Vad heter det? En podd om ett brott som olika vänsterpersoner hade.
Ja, nice. Ja, nej, men så jag vet inte, jag bara, okej, nu får vi sluta importera amerikansk politik, kände jag när jag läste det. Okej, okay. Ska vi köra?
Spännande om det betyder något helt annat.
Ja, det kanske betyder, alltså, okej, det kanske är världens bästa grej som inte jag fattar, men ja.
Ja, då har de ändå misslyckats om man inte fattar det. Men ja.
Okej. Okay.
Mm.
Men det här med att staden är i uppror igen.
Mm. Det är många uppror.
Nu för tiden.
Speciellt kring arkitektur.
Ja.
Mm. Mm. För arkitekturupproret har ju bildat ett parti. När hände det? Det var
Bara någon månad sedan typ.
Ja. Ja, det var när jag delade den artikeln i Flamman.
Mm. Det, är det här får vi credda Flamman till. De har varit på bollen här.
Ett gediget reportagearbete.
De har publicerat 3 eller 4 artiklar om det här.
Det är inte så mycket Norrland i Norrskens Flamman längre.
Nej. Nej, precis. Men ja. Och... ja, men vi måste prata om det här för att det redan från start var ju upplagt för att bli riktigt underhållande, vilket det har blivit. Och bakgrunden är ju då att, alltså, arkitekturupproret är ju en Facebookgrupp i grund och botten som sen liksom har blivit en förening på grund av ja, men lite samma skäl kanske som vissa andra blir föreningar, för att Skatteverket säger att det är så här man gör organisationer i Sverige. Man behöver ha en föreningsstruktur. Så att,
ja, men de blev väl typ en lobbyorganisation?
Ja.
Alltså, och de har typ väl haft ändå, jag måste säga, för att vara en Facebookgrupp så har de haft ganska gott genomslag. Det finns ju sådana sockertoppshus byggs, nej, men alltså, i olika visst, ställen. Alltså det är jättelöjligt, men ja, det finns ju.
Nej, men absolut, de har...
Upplands Väsby till exempel har väl det som kommunal policy att allt måste se ut som sekelskiftet.
Okej, okay. Ja, jo.
Vadå hela Upplands? För sjukt. De skulle bygga något kvarter som var så, tror jag.
Nej, jag tror det är typ att allt nybyggt ska vara det.
Även Upplands Väsby har de också ett lila hus.
Ja.
Ja, wow.
I Lidingö, okay. På Lidingö bygger de en simhall i klassisk stil. Alltså,
ja, nej, men absolut. Den här liksom politiska rörelsen mot vad nu hela friden modernistisk arkitektur är har ju blivit fått väldigt mycket genomslag. Men det är då inte föreningen som har startat ett parti, utan det är bara några andra med lite vag koppling till föreningen som har fått tillåtelse att starta ett parti. Och tillåtelse av specifikt föreningens ordförande. Och partiledaren är någon som heter Nils Frekkius. Det är många bra namn som förekommer här.
Frekkius. Okay.
Och han säger då till Flamman...
Kul att det kommer från Kall.
Whatever. Ingen vill bo i modernistiska hus förutom psykopater.
Men det är väldigt intressant att vara så modernist. Alltså för det värsta så blandar de ihop postmodern och modern hela tiden. För jag tycker ju ofta att postmodern arkitektur, alltså typ som Skarpnäck till exempel, förlåt nu till Skarpnäck, men jag tycker det är jättefult.
Skarpan är jättefint.
Det är fint.
Ja, men jag, alltså jag tycker det är jobbigt att vara där.
Mm.
Men sen är det ju liksom, det stora problemet är ju så glas- och stålhus, tänker jag, som man är mest emot. Så Hammarby Sjöstad.
Det tycker de inte om.
Nej, och det tycker inte jag om heller.
Okay.
Så jag håller med dem där. Mm. Men om de är så modernistisk, menar all arkitektur från 1920-talet och framåt, så är det ju jättemycket fin arkitektur som inräknas det. Som, alltså, funkis. Gillar inte funkis? Är man psykopat?
Jag tror de modernistisk, alltså de menade som funkis. Alltså de var väldigt
de menar
släta
funkis.
Liksom.
Ja.
Men det är ju jättekonstigt att vara så, att likställa, alltså det är ju någon sorts...
De säger ju i princip så här, alltså han säger i intervjun, han säger det sen i en intervju med SVT typ att Sverige har liksom allt som är de senaste 100 åren är dåligt, alltså det är liksom det är liksom hela det spannet, allt som har hänt inom arkitektur de senaste 100 åren ska vi bara göra oss av med.
Och det är judarnas fel, det brukar han inte säga högt, men det är ganska uppenbart att förlåt, varning för förtal här. Men jag har läst intervjuer och texter av den här personen. Och strukturell antisemitismmätaren, för de som känner till det begreppet, den slår verkligen i taket.
Okay.
Det är verkligen så att det är några onda kulturmarxister, alltså det här, kulturmarxister och postmodernister är begreppen annars, som medvetet försöker förfula byggnaderna för att typ undergräva människors moral. Alltså det är helt vansinniga konspirationsteorier som ligger bakom det här.
Ja.
Så en sak är ju att hata modern arkitektur. Det är så, jag hatar också en massa modern arkitektur. Mm-hmm. Inte allt liksom, men ganska mycket. Men det är man måste ju ha deras analys av varför det har blivit så är i grunden antisemitisk. Det är min poäng.
Det är i alla fall den här personen.
I alla fall den personen. Mm. Inte kanske alla, men den här personen.
Intressant att de tror att ens, eller för det tycker jag är alltså de är ju flummiga med det här för att de tänker att liksom ens själ blir då så liksom förflackad av att vara i fel typ av byggnad och så. Men det är lite kul att de typ är
de
gillar mjuka värden, eller liksom det är inte så att det ska vara praktiskt, utan de typ.
De ställer upp i bland annat Stockholms kommun då. De ställer upp i, får se nu, Växjö, Nacka, Danderyd. Sen så ska de också vara med i Europaparlamentsvalet 2029.
Okej.
Av någon anledning. Och de säger att de satsar på riksdagen 2030.
Alltså det är ändå, men det är väl, jag är ändå för en sån nederländsk utveckling av det demokratiska systemet. Där enfrågepartier finns och är existerande. Det tycker jag ändå.
Alltså jag är ju för det här kanske mest av anledningen. De enda som är dumma nog att rösta på det här partiet kommer vara typ SD-are.
Ja.
Varje röst som går till något så här litet marginellt parti som inte kommer få någon inflytande.
Ja, det är jättebra. Är alltså bra. Det är som Medborgare i samling. Ja, det är också ett jättebra parti.
Ja. Men några andra så här då profilerade namn som har hoppat på det här projektet. Det är dels överklassprofilen Riddaren från Strandvägen, 83-årige Björn Taras Wallberg. Han har gjort sig känd lite senaste, eller under många år, för att vara en sån högljudd motståndare till bygget av Nobelcenter. Och ta gärna på sig liksom äran för att de första planerna liksom skrotades.
Alltså, det finns någon som heter Elisabeth Taras Wallberg, eller hur? Som,
det gör det säkert.
Vad är hon för något?
Jag vet inte. Men det låter
det lite bekant. Som, man ser framför sig en sån smal kvinna med väldigt sån nerrökt röst.
Mm.
Men det är bara man har det namnet.
Sen har vi även B eller kanske D-kändisen Katrin Zytomierska.
Hon är väl en kändis för att hon är känd, va?
Ja.
Är hon inte det?
Jag tror att hon, ja precis. Det var länge sedan.
Alltså precis, det här är så här tidigt 2000-tal som hon var kanske liksom hade lite, hon var typ i tv en del.
Jag tror hon är bloggare typ.
Ja, men hon har varit, dels hon var gift ett år med Alex Schulman. Numera hon gift med Bingo Rimér.
Mm.
Var det hon som hade den här festen där barn blev utklädda till prostituerade?
Jag tror inte det var hon. Det tror jag var någon som var mycket senare.
Och hon tror har också skrivit böcker om att bli smal. Ja, ni hör. Jag har också jag läste någon skriva om att hon någon gång omkring 2007 ska ha velat bli politiker för Moderaterna. Men att hon snabbt blev petad på grund av någonting. Oklart. Men hon hade en bra, det var en bra bättre grej med hennes kandidatur. Hon blev intervjuad om liksom det här i vad var det? Det var i jo, men hon blev intervjuad i Sveriges Radio.
Och kommer du spela upp det?
Ja, nu kommer jag spela upp det. Så han sa det här.
Om jag blir vald och liksom får en plats, då kommer jag ju kavla upp armarna och göra någonting liksom vettigt. Men till den dagen så chillar jag med mina produkter och avvaktar med att bli politiker.
Nils Ive, P4 Stockholm.
Det är så jävla bra inställning till att så här.
Jag är helt för fler politiker borde vara på det sättet.
Bara så här, alltså det här med valrörelse, nej. Om jag blir vald så, ja men visst.
Ja,
det är så jävla bra inställning ändå.
Men det här låter ju som en framgångssaga.
Det får man ändå säga.
Men sen har det ju varit lite trubbel för det här partiet.
Jag vill också, det var en SVT-intervju med Nils Frikeus här.
Det är synd att anti-deutsch inte finns i Sverige som skulle kunna smutskasta de här på konservativa ledarsidor.
Just det.
Om det där förslaget genomförs så skulle det vara en symbol för att vi varken har vilja eller vision i vår samtid. Så jag vill att vi skippar det förslaget och tar fram ett nytt.
Partiet Arkitekturupprorets viktigaste fråga just i Stockholm, det är att stoppa det nuvarande förslaget till Nobelcenter som ska byggas här bakom mig vid Slussen.
Som den idag är gestaltad skulle den bli en symbol för att vi idag står still arkitektoniskt och att det inte har skett någon utveckling på den fronten de senaste 100 åren. Vi vill ju möjliggöra att vi får en bredare arkitektbas framöver genom att reformera skolorna.
Sedan tidigare finns det en förening med namnet Arkitekturupproret som har varit hårda kritiker till mycket av dagens arkitektur. Men trots snarlika namn så är partiet och föreningen två fristående organisationer.
Vi är ju också ett arkitekturuppror. Och det vi vill göra är att skapa förändring på arkitekturfronten i samhället. Så vi vill ju samma sak. Och vi är delvis på personbasis samma sak.
Men inte formellt?
Nej.
Nils Frikeus är själv arkitekt. För lite drygt 2 år sedan så fick han ett strafföreläggande efter att ha kastat en hamburgare i ansiktet på en ordningsvakt här i Kulturhuset.
Jag tänker att våra väljare inte hade blivit särskilt upprörda över detta med tanke på att platsen jag befann mig på i det läget var just Kulturhuset.
jävla bra svar ändå. 10 av 10 svar.
Nej, det är faktiskt riktigt bra.
De har sån jävla självförtroende också. Det är liksom ett vinnande sätt. Jag kan tänka mig att det liksom är folk som ändå lockas av det.
Ja. Väldigt bra där. Men nej, sen så... Det som också hänt senast idag tror jag var att föreningen Arkitekturupproret har insett att så här, oj, det här var vi inte helt med på, att det skulle bli ett parti. För att då medgrundaren till föreningen och ordföranden Sigvald Frejlander, han liksom gav grönt ljus åt de här som bildade partiet utan någon liksom förankring i resten av föreningen. Så nu så har de helt enkelt uteslutit honom ur föreningen.
De tror kanske inte på den vägen till politisk förändring, att man ska vara ett parti. De kan tro mer på revolution och uppror. Alltså så de gillar inte den parlamentariska vägen, är det det?
Nej.
Alltså det står tydligen i deras stadgar att de är opolitiska. Så att det...
Opolitiska?
Föreningen är opolitisk.
Då osäkrar jag min revolver när någon säger att de är opolitiska.
Jo, tack. Men jag tror att de inte, alltså, de kommer inte kunna göra så mycket åt att partiet fortsätter använda samma namn. För att tydligen så är föreningen bara ett skyddat namn i Skåne där de är registrerade och inte i resten av Sverige.
Jaha, så att om någon ställer upp i Sölvesborg, Sölvesborg är Blekinge. Vad heter den här moderatkommunen? Alla kommuner runt Malmö är moderatkommuner.
Ja,
men det finns en, Staffanstorp.
Staffanstorp, ja.
Där känns det som att arkitekturupproret skulle kunna tänka sig att ställa upp.
Verkligen, men då kanske det blir konflikt.
Mm. Där måste de heta något annat.
Precis.
Partiet för uppbygglig arkitektur.
Inom parentes, revolutionärer. yes. Ja, nej men så ja, vi får se. Det känns som att det får följa Flammans rapportering här. Det kan nog bli fler artiklar på det här temat.
Ja, och sen till Flamman också. Om ni vill ha en utläggning om varför de är strukturellt antisemitiska så ring mig.
Okej, okay. Ja. Jag bra. Mikael kan ge ett expertutlåtande. Vad säger ni? Hur ska vi avrunda där?
Alltså det här med arkitekturupproret.
Mm.
Jag tänker att det är kul med folk som har typ... liksom flippade idéer med stadsrummet, lite så. Sen kanske det här att riva hus och att de ska vara nedtal kanske lite. Men jag tänkte lite så här, vad är vänsterns svar i det här kulturkriget och så?
Just det.
Med det här. Och många är bara så här, älskar ju sån, alltså man tänker sån här brutalistisk arkitektur och sånt, att det är väl liksom nidbilden av vad de liksom, så här, det de inte gillar, eller hur?
Mm.
Får man väl, typ, att det verkligen är så här väldigt grått.
Just det.
Men typ, men jag kommer inte på riktigt, men det finns de här kramarbyggnaden som är, de är med att man inte ska riva grejer i onödan, för att det är dåligt för miljö och klimat och sånt, men också att de tycker typ att hus är fina och så.
Ja.
Så de är rätt nice, tänker jag. Men de är inte så här, för de är mer så här, bevara gamla grejer, eller halvgamla grejer, men Finns det någon liksom, man skulle ha någon som är så här, bygg mer roliga hus i Stockholm, ja, typ, som också är moderna?
Ja, precis. Alltså, det jag tänker liksom, om jag skulle, alltså en fråga som, om man, ja förlåt, nu blir det lite rörigt. Men där
alltså, Mikael, du får inte säga att man ska ta bort alla hus och göra bara punkthus och sen ha jordbruk. Du vill ha bara skyskrapor och sen jordbruk emellan. För att det är den mest typ effektiva markanvändningen och den enda sanna typ kommunistiska.
Jo, nej, det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga är att där man har byggt de här sockertoppshusen, liksom nya i ja, olika ställen runt om Stockholm. Jag har sett dem. Grejen med dem, jag har sett dem och så vidare. Men...
Va? Vad är det för något? Jag har aldrig hört någon säga så, sockertopps. Jag ser framför mig att det ska slås
alltså, som en sån där hus, såna här med massas krummelurer.
Ja, det är såna. Jag trodde
alltså,
att
så de... allt som är på Östermalm.
Just det. Jag trodde att idealet var mera som, vet du det, Svedenborgsgatan typ. Alltså att det skulle vara lite mer liksom...
Det är också sekelskifte, men...
Ja, precis. Men lite mer nedtonat. Men de har de här...
Jag tror de är...
Krusidulliga, just det.
Både, men där det liksom har byggt sådana hus. Det som är provocerande är ju att sekelskiftets hus, de är byggda i tegel, vilket är jättearbetsintensivt. Men det är extremt hållbart. Alltså, tegelhus kan stå bokstavligt talat i tusentals år. Det kan inte betonghus. Betonghus bryts sönder efter 100-150 år. Oavsett hur du gör liksom. Men det betyder att det hållbara vore ju kanske att bygga med sekelskiftestekniker. Som är mycket mer arbetsintensivt och så vidare. Men det är bra, då får vi ner arbetslösheten. Men modernistisk arkitektur. Så som typ kyrkor byggda på 60-70-talet. De är ju alltid så tegel.
De är jättefina.
De är jättefina tycker jag också.
De är inte så användbara. Alltså man kan ha dem som en samlingslokal. Men
nej, men jag menar i samma alltså den sortens arkitektur fast bostadshus. För de skulle vara jättehållbara, hålla i tusentals år. Och de skulle inte vara jättelöjliga sockertoppshus. För nu gör man ju det sämsta av båda. Att man gör sockertoppshus av betong. Ja. Alltså det är bara tunt lager, bara typ så här 1 centimeter tegel på utsidan i bästa fall, medan insidan är fortfarande betong.
Men jag tycker så roligare huspartiet och inte liksom att det ska, men att det kan vara ja, men lite som i Hammarby Sjöstad, jag gillar inte det av andra skäl, men just husen är nice för att det är väldigt olika hus. Alltså så här är ett hus som ser ut så, här är ett freaking silverfärgat hus. Sen kommer typ ett sån här liksom honungsgult hus och sen kommer, alltså det är väldigt nice på det sättet, det är väldigt olika.
Bara en sista sak. Ja, så är det ju i Wien. I Wien är det så, för att få bygga hus så kan du få statliga lån eller kommunala lån som är jättebra, billiga lån. Du skapar en förening för att bygga ett hus. Då får du lån. Om du gör så att bostäderna är låg hyra, alltså att de har hyreskontroller på dem. Och att du anlitar ett liksom, gör ett spexigt arkitektoniskt verk av det. Så det är typ ett krav att du får inte göra bara, nu gör jag en fyrkant här liksom.
Men om det är ens estetik som det är på TikTok. alltså så här, jag gillar ju sådana bara raka hus.
Ja. Ja, alltså jag vet inte exakt
inget
hur det fungerar.
Inget plotter liksom.
Men det måste vara ett arkitektritat hus. Det får inte liksom bara, det måste vara någonting nytt. Det får inte bara vara ett så att du går till IKEA-katalogen för hus och väljer liksom ett hus.
Jag fattar, ja.
Jag har inte detaljerna. Men det jag skulle säga med arkitekturupproret, jag är som sagt väldigt kritisk med dem och så. Men jag tycker de gör någonting rätt i att säga att så här, hur bostäder ser ut och byggs är en politisk fråga. Det tycker jag är en viktig sak de gör. Sen så gör de det helt fel.
Genom att säga att de är opolitiska också.
Ja, så säger de att de är opolitiska. Liksom som, men i grunden så är det ju för att det har alldeles för länge varit i händerna på teknokrater. Liksom. Och det har bestämts av företag och politiker utan att ta hänsyn till människor. Och det tycker jag liksom, det är bra att folk engagerar sig. Sen behöver man kanske inte engagera sig på det dummast möjliga sättet.
Ja, det kan jag hålla med. Anna och jag ska ju till Wien i sommar. Vi kanske får återrapportera kring hur bra husen är.
Och hur vi mådde själsligen av att liksom se dem.
Ja.
Om vi mådde liksom dåligt och blev korrumperade. Så, eller om vi mådde bättre.
Det får lyssnarna se fram emot.
Där har de ju också mycket sån sockertoppsarkitektur.
Ja, precis.
En grej innan vi slutar som vi ska tipsa om. Det är ju att det är ett sånt här NATO-möte i Helsingborg 22 maj. Och det kommer vara demonstration mot det. Och en demonstration heter Shutdown NATO. Som man kan läsa om man går in på. Ja, kampanjen heter Shutdown NATO. Googla. Finns på Instagram och en blogg. Jag kan länka i beskrivningen också. Så det kan jag tipsa om att man kan åka på. Jag tror att det kommer arrangeras någon form av resor också dit. Med buss eller så från Stockholm. Så man kan hålla utkik på Instagram efter det. Ja, men det var det här avsnittet tror jag. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Just det, jag ska säga också att man ska stötta Radio Tala på Patreon om man vill det. Det måste jag alltid säga. Annars så är det någon som blir sur på mig. Thank you.